Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag ska läsa predikotexten. Det är den text vi läste ur Johannes 14 kapitel, verserna 1-14. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni, den vägen känner ni. Thomas sa: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Filippus sa: Herre, visa oss Fadern så räcker det för oss. Jesus svarade: så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte tro det, tro då för gärningarnas skull. Jag säger er sanningen, den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det. Amen. Låt oss be. Herre Jesus, du har lovat att komma och hämta oss för att vi ska vara där du är. Vi vet att ditt löfte är sant och trovärdigt. Låt ditt löfte ge oss mod att leva och dö i tron på dig. För vi vet att du med ditt offer och din uppståndelse har berett oss plats i himlen. Hjälp oss att förbli i din sanning. Amen. Predikotexten är en del av den undervisning som Jesus gav lärjungarna för att förbereda dem inför den separation som skulle komma när han sen blev gripen i ett semane och förd till att dömas och korsfästas. Och som den gode herden så förklarar han för dem i förväg vilka stora välsignelser hans korsdöd skulle medföra för dem och för oss. Vilken rikedom som skulle bli vår när han fullbordade allt som krävdes för vår frälsning. Och Jesus började det talet i nattvardssalen sedan Judas hade gått ut för att förråda honom, och då är vi i det 13 kapitlet. Så fortsätter det talet i det 14 kapitlet, och där vi har vår predikotext, och det är först i det 18 kapitlet som vi läser att Jesus och lärjungarna gick över på andra sidan Kidrons dal, där Getsemane låg. Så vi har alltså drygt 4 kapitel själavårdande ord från Jesus, där han förbereder lärjungarna för de smärtsamma händelser som de snart skulle vara med om, och också förbereder dem inför den tjänst som var deras. Ingen av de andra evangelisterna tar med den här predikan, de här trösteorden. De andra evangelisterna koncentrerar sig på att visa hur Jesus i sin offentliga verksamhet med ord och gärning visade att han var den utlovade Messias, världens frälsare. Aposteln Johannes kompletterar deras berättelse med den här själavården som Jesus gav sina lärjungar. Hur han som gode herden tog hand om deras oro, deras tvivel, deras okunskap. Och som sagt förberedde dem för de smärtfyllda händelser som skulle komma och deras fortsatta tjänst. Så Jesus hade sagt till dem att han skulle vara kvar hos dem nu bara en kort tid. Sen skulle de söka honom, men de skulle inte finna honom. Och han sa samma sak till lärjungarna som han tidigare hade sagt till judarna. Dit jag går kan ni inte komma. Men i vårt stycke så förklarar han att de skulle inte bli skilda åt för alltid. De skulle bara bli skilda åt till en kort tid. Den separationen skulle vara bara tillfällig. Och nu förklarar han för dem vilka rika välsignelser det här skulle medföra. Vilka rika välsignelser som skulle komma av hans korsdöd. Så när Jesus tillfälligt togs bort ifrån dem, alltså då han dog på korset och blev begraven, och sen också när han uppsteg till himmelen och ett moln tog honom bort, de såg honom inte mer, så var det för att bereda oss plats i himlen. Han ska komma tillbaka och hämta oss för att vi ska vara där han är. Och därför oss allihop egentligen bara en kort stund. Han kommer snart i vår död. Så kommer han för att hämta vår själ från denna orons och smärtans värld. Och han kommer på den yttersta dagen för att hämta våra kroppar upp ur gravarna. Så att vi blir förvandlade, förhärligade och honom lika. Och att vi alltid ska möta honom och alltid vara där han är. Det finns gott om plats i himlen. I Guds hus finns många rum. Problemet är bara att vi syndare inte platsar där. Så även om vi gör vårt bästa så når vi aldrig upp till den kravnivå som Gud har på oss. Han har lagt ribban på en helt annan höjd än vad som är möjligt för oss människor. Även om vi avlägger trosbekännelse och ber 5 gånger per dag och fastar och ger allmosor, så kommer vi inte upp till den kravnivå han har på oss människor. För han kräver att vi ska vara heliga som han är helig, syndfri. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Och det är vår synd som stänger oss ute från faderns hus. Eller rättare sagt, jag ska säga, det är vår synd som stängde oss ute från faderns hus. En mänsklig lösning, det är ju att Gud helt enkelt bortser från synd och öppnar himmelen för syndare. En sån lösning kom Mohammed med. Men Gud skulle inte vara rättvis. Och han skulle inte vara rättfärdig om han godtyckligt förlät vissa människor och fördömde andra. Om han helt enkelt tog syndare, brottslingar in i himlen så att där var fullt med syndare och brottslingar utan krav på att synderna blev straffade. Och det här är ju ett stort problem. Det är bara ett av problemen med muslimernas gudsuppfattning. För de är utlämnade till en godtycklig gud. Till en gud som godtyckligt förlåter en och fördömer en annan. Utan krav på rättvisa och utan krav på att synderna blir straffade. Ja, när man läser Koranen så upprepas det gång på gång att Gud är rättvis. Och de säger ju att Allah, är deras namn på Gud, är rättvis. Men vilken rättvisa finns det hos en Gud som godtyckligt förlåter en och godtyckligt fördömer en annan? Muslimerna högaktar Jesus bland annat därför att han gjorde så många under, och samtidigt föraktar de i allra högsta grad Jesu identitet som Messias. De håller det helt omöjligt att Gud skulle förnedra sig till den grad att Gud blev människa. Gud är så oändligt upphöjd över allt mänskligt, menar man. Och de håller det otänkbart att Gud skulle låta sin profet lida på det sätt som Bibeln berättar om Jesus. Deras lära om Gud, deras lära om frälsningen är tvärt emot vad Bibeln är, och de har inte alls uppfattat vad som är Jesu härlighet, vad som är Guds härlighet. Så när Judas gick ut från nattvardssalen för att förråda Jesus, vad sa Jesus då? Han sa så här: nu är människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom. Och människor har svårt att förstå hur någon kan bli förhärligad när han blir förrådd, oskyldigt dömd och avrättad på ett kors. Människor har svårt att förstå hur både Jesus och Gud Fadern blev förhärligad i den stunden. Men Johannes hade från början av sitt evangelium förklarat att Guds härlighet, Faderns härlighet, var oupplösligt förenad med Sonens härlighet. Han hade skrivit så här: och ordet blev kött. Först, ordet var Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från Fadern. Så Gud sände sin son att bli människa, så som människan var ämnad att vara från begynnelsen. Alltså utan synd. Och människosonen tog straffet för synd i syndares ställe, då han offrade sig för all synd. Han är Guds lamm som tar bort världens synd. Så Gud visar sig rättfärdig i det att all synd blir straffad. Den blir straffad i honom som träder i vårt ställe. Och det är bara i och genom den korsfäste som vi kan se Guds härlighet och ge Gud äran. Vid Jesu första under, när han förvandlade vatten till vin vid bröllopet i Kana, då såg lärjungarna hans härlighet. Hans härlighet blev för ett kort ögonblick fördunklad för våra ögon så att vi inte såg den för ett kort ögonblick vid korsfästelsen och när han lades i graven. Men i uppståndelsen och i Jesu himmelsfärd så blir Guds härlighet åter uppenbar, och Gud fäster vår uppmärksamhet på sin härlighet. Den blir åter uppenbar i Jesus Kristus. Han blir med kraft bevisad vara Guds son alltifrån uppståndelsen från de döda. Vår synd spärrade vägen för oss till Faderns hus. Men Jesu död sonade all vår skuld och beredde plats åt oss i himlen. Och Jesu uppståndelse visar att nu är allt redo. Det är bara att komma. Och nu går inbjudan ut till alla människor. Jesus kommer till oss i sitt ord och inbjuder oss till Guds hus. Vi som tror har alla en plats som väntar på oss i Faderns hus. Vi har en plats som Jesus har berett åt oss. Det är hans värdighet som har berett oss plats. Han ska en dag komma tillbaka och ta oss till sig. Ja, han möter oss redan i vår dödsstund för att vi alltid ska vara hos honom. Medan vi väntar på att möta vår frälsare så ska vi följa den väg som han har undervisat om. Jesus sa till lärjungarna att de visste vart han gick och de kände vägen. Thomas svarade att de varken visste vart han gick eller kände vägen. Så han hade inte uppfattat den andliga betydelsen av Jesu ord. Naturligtvis visste han. Lärjungarna visste vägen. Jesus hade ju ägnat 3 år att undervisa dem om den vägen. Men de var tröga att fatta. Och vi är ju alldeles lika dem. Vi är så ofta tröga till att fatta. Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och Jesu ord är exklusiva. Det innebär att det utesluter. Hans ord är av sånt slag att det utesluter någon annan möjlighet. Och ställer vi fram de här orden så ser vi att de framträder i skarp kontrast med populära föreställningar i tiden. Som menar att alla religioner för till Gud, men på olika sätt. Egentligen kan man höra biskopar som säger att alla religioner är bara olika sätt för Gud att nå oss. På något sätt säga att det är inget speciellt med kristendomen, det är alla religioner är bara olika sätt att nå samma mål. Det är någonting populärt. Och därför ska vi tolerera och acceptera och omfatta alla idéer. Gud lär oss att det inte finns någon annan väg. Ingen kommer till Fadern utom genom Jesus. Och det innebär att vi ska tro på honom. Och det sa han ju redan i början av vår text, läste vi det. Tro på Gud och tro på mig. Och vi kan lita på honom, för allt som är sant och verkligt finns hos honom. Utan honom lever människor blinda för vad som är sant och verkligt. De lever i en slags fantasivärld där man har sina föreställningar har målat upp en verklighetsuppfattning. Någonting som man har skapat själv. För utan honom så kan vi inte känna sanningen om universum. Vi vet inte ursprunget till allt skapat. Vi känner inte vår egen existens. Vi känner inget om frälsningen utan honom. Så utan honom är människor fångna i mörker och död. Man vandrar blinda. Man vandrar i mörker och vet inte vart man går. Han är det eviga Guds ord. Han är Gud själv som blev... Han är Gud. Ordet blev kött. Han är Gud själv som blev människa. Genom honom och till honom är allting skapat. I honom är liv. Och livet är människornas ljus. Han är uppenbarat för oss hur dan Gud är. Han har uppenbarat för oss vem Gud är. Genom sitt ord uppenbarar han Guds frälsning för oss syndare. Han är källan till allt fysiskt och andligt liv. Och var och en som tror på honom ska inte gå förlorad utan ha evigt liv. Så den som har lärt känna Jesus, han har lärt känna Fadern. Jesus sa till lärjungarna, nu känner ni honom och har sett honom. Och lärjungarna då kämpade för att försöka förstå vad Jesus menade. Och Filippus kom med ett förslag som verkar logiskt. Han sa, Herre, visa oss Fadern så räcker det för oss. Så han föreställde sig tydligen på något sätt att Jesus kunde få Fadern att uppenbara sig. Eller att Jesus på något sätt kunde få Fadern att visa sig på något sätt. Men vad han fick lära sig var ju att han behövde bara öppna ögonen och se honom som stod framför sig. Jesus är ett med Fadern och vi ska inte tänka och föreställa oss någonting om Gud annat än det som Jesus har visat oss och Jesus har undervisat oss. Fadern har talat genom sin son. Fadern har verkat genom sin son. Jesus gjorde och sa ingenting annat än det Gud sänt honom att utföra. Jesus gjorde Gud känd för oss. Tro mig, säger Jesus. Jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan inte det tro då för gärningarnas skull. Så Jesus når oss, han griper om våra hjärtan med sitt ord och han lockar oss till tro. Och har vi svårt med det, så se på gärningarna. Gärningarna visar ju att han är en gudomlig person, att han är Messias, världens frälsare. Jesus tröstar sina lärjungar, inte bara med löftet att han skulle komma tillbaka och hämta dem till sig, utan han försäkrar också att deras böner skulle bli hörda, och speciellt de böner som de bad för sin uppgift och sitt arbete här i världen. Han lovade att de som tror på honom skulle göra större gärningar än vad han hade gjort. Och vilka är de större gärningarna? Ja, vi vet att lärjungarna fick gåvan att bota sjuka. Det är ju stora gärningar, men det är inte större gärningar än vad Jesus gjorde. Utan de större gärningarna, de syftar på missionen. Jesus kom och förkunnade Guds ord, uppenbara Guds frälsning för oss genom sitt ord och kallade till sitt rike. Men hans verksamhet var inriktad i första hand på de förlorade fåren av Israels hus. Han samlade också några enstaka personer från andra folk. Men det handlade om enstaka personer. Det var inga mängder. Men Jesus hade sagt att när han blivit upphöjd från jorden så skulle han dra alla till sig. Efter sin korsdöd skulle han dra alla till sig. Och Jesus drar människor till sig genom sitt evangelium som förkunnas av kyrkan och som förkunnas av hans lärjungar och av hans troende. Med början i Jerusalem så har det nått ut till världens hörn och samlat människor från alla folk och språk till de rum, till det hem som Jesus har berett åt oss i himlen. Och när Jesus efter sin himmelsfärd utgöt den helige ande, då skedde ju det syftet att evangeliet skulle nå ut i världen och kalla nationer och folk. Och det här, det är de större gärningar som Jesus gör. Det är han som gör det. Han gör det genom sina kristna. Genom kyrkan på jorden. Jesus är vägen, sanningen och livet. Vi är lyckliga som har lärt känna honom. En oerhört förmån som vi har. Och vår uppgift är att vittna om honom. Räcka den här rikedomen vidare till andra. Tillsammans med alla andra troende så blir större gärningar, alltså det vi gör tillsammans med alla och som är gjort av kyrkan genom århundraden, tillsammans så är det större gärningar än vad Jesus gjorde under sin offentliga verksamhet. Människor från alla folk och språk nås av evangeliet som inbjuder oss till de himmelska boningar som Jesus har berättat åt oss. Gud har visat sig rättfärdig och rättvis genom att straffa all synd, lägga all vår skuld på sin son. Synden är straffad. Han straffar inte synden två gånger. Vi går fria. Han la all vår skuld på honom för att vi skulle bli helade. Han har visat sig rättvis och rättfärdig. Han kan ta syndare in i sitt rike, för synden är sonad genom Kristi offer. Och för Kristi skull så har vi rena vita kläder, Kristi rättfärdighet som är tillräknad oss när vi träder fram inför Gud. Och Jesus vill att alla ska nås av det glada budskapet att han har berett rum i himmelen, och det är gott om rum. Det finns plats. Han vill att alla människor ska ha den trösten både i liv och död. Att vi vet att hur det än går så vet vi att Jesus ska komma och hämta oss för att vi ska vara där han är. Så vad är vårt rätta hem? Ja, det är ju där hos vår frälsare. Amen. Låt oss be. Herre Jesus, vi litar på ditt löfte att du ska höra våra böner, det som vi ber till Fadern i ditt namn. Och vår främsta bön är att du ska bevara oss i din sanning, till hos dig är liv och ljus. Och vi ber att du ska välsigna vår tjänst här i världen, medan vi väntar din återkomst. Hjälp oss så att vi sprider ditt ord till människor. Och sänd din ande så att ditt ord blir mottaget och bär frukt. Amen.